Båten ägs av Kendall Rutledge som hemma från Virginia i USA. Han har flyttat sen till Finland och med sin flytt så ville han också ha sin båt hit. Han äger då en Svan 431, den är byggd 1978, så det är en av de här riktigt klassiska svanarna. Och det kändes väl kanske, jag tror att det skulle kännas väldigt märkligt att sälja båten eller att sätta den i en container för att få den över Atlanten, när den är en båt som är byggd för att seglas på ocean. Så det var ett ganska långt projekt för honom att också starta upp det här och liksom förbereda allting för att faktiskt segla båten från Norfolk i Virginia till Vasa i Finland.
Vilka olika förberedelser behövs göras för att göra en sån här resa?
Försäkringsbolagen har ju sina protokoll för det här, och där är bland annat sådana här rutinsaker som man ser egentligen. Det är en rejäl besiktning. Man gör ju besiktningar på båtar, men det här ska vara ordentligt. Skrovet ska gås igenom med alla genomföringar. Det är också helt normalt, men kölbultar, det är viktigt. Det vill säga att kölen sitter som den ska, att den verkligen är. Och det här är ju en rätt gammal båt, så det är också naturligt. Samma sak med riggen, det vill säga masten, alla stagena, allting som finns där uppe i masten. Så det ska gås igenom och kollas att ingenting håller på att brista eller är förslitet eller liknande. Segel ska kollas. Och sen är det säkerhetsutrustning som till exempel då en sån här nödsändare som det här EPIRB kallar den. Och som då sänder det här information ifall man hamnar i nöd, så trycker man igång den och då sänder den nödsignaler ut med information om båten också. Och så ska det finnas en bra räddningsflotte. Det är sådana speciella saker då som krävs för Atlanten.
Om någon av besättningsmedlemmarna skulle råka bli sjuka eller skada sig mitt ute på Atlanten, ja, då är det i ett ganska utsatt läge.
Befinner man sig långt ute på Atlanten så går det inte att få hjälp i princip om det inte finns något fartyg i närheten, till exempel som skulle åka ha en läkare eller någonting liknande. Men i regel så det är ju egentligen bara relativt nära kusten som till exempel en räddningshelikopter kan komma. Bränsle räcker inte hur långt som helst. Så att man ska klara sig själv ganska långt. Vi har alla liksom första hjälpskurser bakom oss. Vi ska klara av om någonting händer. Men det är förstås en besvärlig situation. För att hjälpen är långt borta.
Deras segeläventyr bestod av två episoder. Och under den andra delen fick det en ny besättningsman ombord, Kai Volotinen. Alla tre männen har haft sin specifika roll på segelfartyget och turats om vid rodret.
Det är ju ett tvåårigt projekt på det sättet, den här seglingsdelen, så att det var i fjol i fjol somras som vi tog den första delen, och då startade vi från Norfolk i Virginia och så seglade vi till Bermuda och sen till Azorerna, och sen då var lite beroende på vinden vart vi skulle komma, om skulle vi komma till Spanien eller Portugal, men det blev Portugal då, Porto på norra Portugals kust som. Och där lämnades båten över vintern, och nu i juni i år då så åkte vi ner för att fortsätta. Och då har vi också ändrat om teamet lite, så vi Kendall och jag har varit där hela vägen. Men nu har vi då en tredje person, Kai, som har det här varit i sommar. Och vi har varit ett jättebra team, tycker vi, som har funkat jättebra ihop.
Mm. Hur har väderförhållandena varit då under resans gång?
I år, om vi tänker fokusera på årets segling, så det här, vi hade nog liksom konstaterat ett sådant karaktärsdrag för detta år, så är motvind. det har varit, vi har haft motvind egentligen, det har varit nordan hela vägen nästan, och några få undantag, eller så hade det inte blåst nästan alls, och det har vi också haft.
Och motorn då, har ni behövt använda den?
I år hade vi använt den mycket, och i fjol så seglade vi över Atlanten, och då var det ju inte möjligt ens att man kunde bara ha liksom ett begränsat begränsad mängd med bränsle och de sträckorna som man rör sig då, så måste man ju segla. Men nu har vi åkt längs kusten och åkt från hamn till hamn på det sättet, så det har ju varit möjligt att tänka på ett helt annat sätt, att när det inte är vind så kan vi ändå avancera och det här komma oss framåt och det här, så tankar vi sen i följande hamn. Så att ja, vi har använt motorn kanske mer än vad vi hade hoppats på under den här årets trip. Men det var ett måste för att komma framåt.
De tre besättningsmännen såg under resan allt från delfiner och valar till shampooflaskor ute på det stora havet.
Vi har sett både delfiner och valar. Delfinerna var ju nästan en sån här daglig. De såg man jätteofta och det här. Så det var ju väldigt vanligt. De kunde nu i år så tyckte jag, speciellt på Biscayabukten, så hade vi ju flera gånger dagligen besök av delfiner och de kommer och vill leka där vid steven. Det blir en sån här tryckvåg vid båtens stev som de verkar slåss om att vem som får vara där längst framme. Så det är väldigt lekfulla där nog och aktiva. Det är roligt att se. Och valar har vi haft två gånger, har vi haft sådär, så att vi har haft dem relativt nära båten. I fjol hade vi ungefär en båtlängd ifrån, så då var det ganska mäktigt nog att vara så nära en val.
Hur är det då med det här skräp i Atlanten? Såg ni någon plast där ute?
Jag skulle säga att speciellt i fjol när vi kom över Atlanten, och då tänker man ju mitt ute där, så jag vågar påstå att jag såg själv liksom dagligen någonting av plast som flöt. Det kunde ibland vara alldeles någon liten sak, en liten plastflaska, eller och sen kunde det vara något stort, kunde vara kanistrar, det kunde vara styroxbitar, det kunde vara ofta också sådana saker som man absolut inte visste vad det var, men man sa att det var plast.
Mm. Var det något område där ni noterade mer eller mindre?
Inte egentligen. I år så kan man väl säga att vi tyckte oss se mera skräp när vi var i Engelska kanalen och i de Nordsjön, i de områdena. Mm. Däremot så var ju så i Östersjön, så tycker jag att det har varit liksom, där ser man inte så hemskt mycket ändå.
Nu har Svanbåten alltså kommit hem till familjen i Vasa. Men vad är det då med segling som fascinerar männen så?
Jag kan säga personligen så går jag som igång på det där då jag märker att nu får jag båten att röra sig. Och så att jobba på det där hela tiden, att den ska, man får justera segel och man jobbar med vinkeln mot vinden och man liksom, man får hela tiden. Och det är en sån här fascination att känna, det är en sån här, det är en känsla i kroppen när du känner båtens rörelser och att nu drar seglen, nu funkar det. Där sitter fascinationen i det där. Och sen är det ju förstås också att när man seglar, jag säger som Lundell att jag trivs bäst i öppna landskap, så det här öppenheten på ett hav. Också det här att utan att se nå land någonstans, så det fascinerar.